En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Man för ju Jimmie Åkesson närmare ministerposter som han ju nu kommer att kräva i nästa regering han ska ingå i.
Använder kärnkraften för att som någon slags slagträ.
Nu passar du jävligt noga, Kalle.
Den centerpartistiska reptilhjärnan att...
Det här är Åsiktskorridoren.
Vad är en mammakorv? Är ni bekanta med den här termen?
Ja.
Vad är en mammakorv, Kalle? Berätta.
Ska jag få ta det?
Moderedaktören här på
Aftonbladets ledarsida. Det är en väldigt lång jacka.
En lång dunjacka.
Med mycket dun i.
Ja, ja.
Jag vet att ni redan har konstaterat att trebarnsmodern på redaktionen har inte mindre än 2 mammakorvar.
Ja, det är rätt och riktigt. Jag äger också en mammakorv trots att jag inte brukar sitta så mycket på lekplatser. Anledningen till att vi pratar om mammakorvar och till att det här överhuvudtaget är en kandidat för årets nyord är ju en krönika i Svenska Dagbladet skriven av Alice Aveshagen, som är någon slags modeskribent där, som sågar de här knälånga cylinderformade dunjackorna med diagonala, horisontella eller zigzagsömmar. En slags ståsäck, ofta i svart, grått eller beige, gul om man vill vara lite vågad.
Jag känner mig träffad.
Jag har också en gul, faktiskt. Och det är flera på redaktionen som har gula, vi ska inte nämna några namn.
Man syns bra i trafiken i alla fall.
Ja, det gör man. Hon själv tänker att det är feministiskt att hata på mammakorvarna eftersom att det är ett plagg som speglar en kultur där kvinnor förväntas bära allt, barnjobb, hem och samtidigt vara osynliga och smälta in, inte störa. Vad tänker ni om den här feministiska taken på mammakorven?
Ni kollar på mig igen. jag tror att jag håller nog med i, alltså de är ju inte så, alltså de är ju funktionsplagg väl. Det är väl därför de finns, för att man ska vara varm och därför så fyller de ju en bra funktion. Men jag håller med om att de ser ju lite kul ut. Alltså det är lite sådär som att toker i de 7 små dvärgarna kan gömma sig där under och sen hoppa ut. Liksom. Det är lite sån...
Nu passar du jävligt noga, Kalle.
Nu gick jag från ämnet om feminism. Ja. Men det är klart att om det fyller den funktionen så... är ju det bra att det är varmt.
Jag tycker att det känns lite ansträngt att försöka göra det till en feministisk take att håna mammors kläder.
Lite. Alltså jag minns när dunkapporna kom på 90-talet och once you go dunkappa under svensk vinter, you never go back. Alltså det finns en poäng med dem.
Och dessutom, jag tänker också att det är inte så konstigt att kvinnor har så långa medan män kanske klarar sig med lite kortare dunjackor. Alltså kvinnor fryser ju mer om låren och så man fryser ju där man har mer fett liksom. Så att bara den kvinnliga kroppsformen är ju som gjord för en mammakorv helt enkelt.
Och urinvägsinfektion är inte att leka med.
Nej, precis. Tänk på det, Kalle. Vi hoppar snabbt vidare till en annan modefråga. Vi river av dem här i början av åsiktskorridoren. Och Kanye Wests fru, Bianca Censori, på Grammygalan. Hon hade inte så mycket kläder på sig. Hon hade på sig en pälskappa som hon
ingen
släppte
dunkappa.
Av sig. Nej, ingen mammakorv där inte. Hon släppte av sig den här efter någon slags märkligt samtal med Kanye West på röda mattan. Och nu har Kanye West behövt ställa in 2 konserter i Tokyo där han skulle ha tjänat 20 miljoner dollar ungefär på dem. För att enligt uppgift så är japanerna tycker att det var kvinnoförnedrande. För att man liksom fick intrycket av att han i princip tvingade sin fru att dra av sig den där kappan. Tankar?
Nej, men det är ju många som har misstänkt det länge. Och vår egen krönikör Irene Påsar skrev ju om det på Aftonbladet i måndags. Att man får ju en känsla av att, alltså, hon har ju i princip alltid transparenta kläder. Det ser ut som hon har ungefär en nylonstrumpa på sig. Och att man anar också ett osynligt koppel runt hennes hals som Kanye West håller i. Alltså, man vet ju inte riktigt vad som för sig går mellan skål och vägg givetvis. Men det känns inte som att de har ett riktigt jämställt äktenskap, så att säga.
Det är nog en kvalificerad gissning. Man blir lite ledsen av att se videon, tyckte jag, för att hon såg inte ut att må så bra.
Nej.
Tankar, Kalle?
Nej, jag håller med om allt. Nej, det var en oerhört ledsam bild bara.
Ja.
Så, jag håller med. Och bra att japanerna gör något. Det var ju, ja. Jag visste inte det. Men det
nej, de sa lite sådär uppgifter till någon tidning att Kanye West verkar inte ha begripit att Japan har tagit till sig efter MeToo. Så.
Jaha, oj.
Ja, sen vet jag inte om det verkligen stämmer. Men
vi får hoppas att det är en liten andra våg för MeToo nu. Alltså, jag hörde på radion att i Danmark har de ju en sån diskussion som är väldigt livlig just nu på grund av någon skandal på ett bokförlag. Och i Frankrike så är det just nu en rättegång mot en filmregissör som ska ha utnyttjat en minderårig skådespelerska på ett väldigt obehagligt sätt. Så att diskussionen fortsätter.
Mm, verkligen. Det är lite upplyftande att det inte bara liksom ses som något helt normalt. Det är kaos i Centerpartiet. SUFs ordförande har avgått, Caroline von Sett, och hon har skrivit på sociala medier att hon och många med henne är övertygade om att partiet är ute på fel väg. Det var ju efter någon slags misslyckat kuppförsök i höstas, var det va? Vintras. Där hon krävde Muharrem Demiroks avgång utan att riktigt ha förankrat det, fick man intrycket av. Och missnöjet ska då bero på att Muharrem Demirok har vänt sig till Magdalena Andersson. Så, vad tror ni, hur löst hänger Muharrem Demirok? Är liksom faran över nu?
Det verkar absolut inte så. Svenska Dagbladet, alltså politikreporterna Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson har gjort en ganska långtgående kartläggning av förtroendet för Demirok, både i riksdagsgruppen, alltså Centerpartiets riksdagsgrupp, och i partistyrelsen och i det verkställande utskottet. Och det verkar vara, i riksdagsgruppen finns det tydligen en majoritet emot honom. I partistyrelsen verkar det vara lite 50-50, jämnt skägg. Så att det är uppenbarligen en djup kris. Och att, det kan man också bara säga om den granskningen generellt, att om så många pratar med journalister och säger att vi har inte förtroende, eller säger då, de har ju sagt det här under anonymitet, men de har ju fått då så pass mycket uppgifter så att de uppenbarligen då kan säga att, det här, att förtroendet är så pass svagt, så har ju folk verkligen berättat öppet om hur det fungerar, och det är ju ett väldigt dåligt tecken, tror jag, för Demirok.
Vad tror du, Jonna?
Det har ju funnits en splittring inom partiet om vilket vägval de ska ta, men det är det som är så intressant för en som, eller som oss som står utanför. Och om man läser till exempel deras valanalys, så var det ju väldigt tydligt att deras väljare, ja men, de vill inte att Centerpartiet blir ett femte Tidöparti. De vill se Magdalena Andersson som statsminister och att Centerpartiet på något sätt ingår i en sån, ett sånt regeringsunderlag på något sätt. Men det verkar ju inte partiet riktigt gå med på, men det är väldigt svårt att förstå vad de tänker sig, för att som du sa, hon SUF-ordförande Caroline von Sett, som nu inte ställer upp till omval, som man säger när man vet att man inte kommer bli omvald, hon menar ju att, ja, men det finns många som tycker som hon, att man ska vara mer ett högerparti. Men så skriver hon också i det här inlägget på Facebook som hon la upp i helgen att, ja, men att för att vara tydlig så tycker jag inte att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det har ju liksom ingenting med verkligheten att göra. För väljer man att samarbeta högerut så ingår de.
Men det är helt obegripligt vad det är de faktiskt vill. Mm. Alltså det är, jag kallar dem i en text för borgerliga divor, för att de på något sätt fortsatt förvänta sig att det politiska landskapet ska formera sig precis så som de vill, alltså utifrån deras önsketänkande. Det har ju egentligen varit så här, ja, det var ju så i förra valrörelsen, då var Annie Lööfs erbjudande till välja någon sorts diffus lösning i den breda mitten inom citatstecken, som ingen trodde på. Det var bara Dagens Nyheters ledarsida var väl de enda som var med henne där, men i övrigt så har ju de andra sju av åtta riksdagspartierna accepterat att det finns två sidor i politiken. Och varför alla andra skulle anpassa sig till just de här då borgerliga högerpolitikerna inom Centern som fortsatt inte vill associeras med Magdalena Andersson, det förstår jag inte. Så att det är dags att göra ett val, helt enkelt.
Jag förstår inte heller varför man ger sig in i politiken om man inte vill ha inflytande. Det har jag aldrig begripit. Alltså, vad tänker de, att de ska stå där i mitt och inte tillhöra något lag för att bara vara någon slags proteströst? Ja, när man så tydligt har fått en inbjudan av till och med Vänsterpartiet att de är liksom, ja, men redo att mötas liksom i ett någon slags samarbete, rödgrönt samarbete efter valet. Man hade ju börjat lite smått med de här måltiderna eller middagarna där tjänstemän och företrädare för partierna möttes och pratade politik. Men nu har ju Centerpartiet sagt att Demirok inte får ha sådana längre. Så att nu känns det ju, ja, det hela känns ganska grusat, de planerna på att man ska kunna formera ett sådant alternativ som läget ser ut nu. Då får man ju hoppas att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan bli tillräckligt stora efter valet nästa höst. Men ja.
Tror ni att Muharrem Demirok sitter kvar i nästa riksdagsval?
Alltså just nu svarar man nästan nej på det. Alltså det känns ju inte som det. Men alltså det man ska komma ihåg i det här som man kan addera också är ju att genom att agera så här, genom att skapa den här otydligheten, osäkerheten, så stärker man ju också Tidö-samarbetet. Alltså eftersom man på något sätt undergräver då ett oppositionellt alternativ till regeringen. Och det vill ju väljarna ha. Så därför så stärker man för ju Jimmie Åkesson närmare ministerposter som han ju nu kommer att kräva i nästa regering han ska ingå i. Eller i nästa, om det blir ett Tidö-samarbete efter nästa val också. Så att bara agera så här är också någonting som stärker SD. Och det tror jag inte de här borgerliga centerpolitikerna faktiskt inser. Eller de verkar i alla fall inte bry sig om det. Så det finns ju ett gäng som har socialiserats in i Centerpartiet under den här Maud Olofsson, Annie Lööf-perioden. Där det liksom på något sätt ingår i DNA-t eller i den centerpartistiska reptilhjärnan att liksom aggressivt vara emot allting som har med Socialdemokraterna att göra eller att ge Socialdemokraterna regeringsmakten. Och det är förstärkt i de här politikerna för att nu då kunna tänka, se landskapet så som det ser ut och ta ett rimligt vägval. Så att det är väl någonting i det där. Alltså att ha socialiserats in i att socialdemokratisk makt är det sämsta möjliga för samhället. Det är väl det som är deras grundläggande drift här. Liksom.
Och vem ersätter Muharrem om han försvinner? Är det Emil Källström?
Ja, det hade varit en comeback. Då får han lämna. Vad är han nu? Han är i kemiindustrin. Vad är det, något sånt?
Han har ju förnekat det i alla fall. När det var på tal så var han ju inte intresserad. Men han är väl inte heller någon glad sosse-anhängare direkt.
Alltså jag tror inte att han... Nej, det är han ju inte. Absolut inte. Men han är ju heller inte en person som kanske vill hoppa in nu och då ta det här jobbiga beslutet då, som ju antagligen då måste komma om man avsätter Demirok för att man tycker att han är för S-vänlig. Mm. Så måste man ju rimligen då välja det andra laget. Och att Emil Källström skulle komma in och ta det beslutet, det är lite som att vara deras Anna Kinberg Batra, så att gå in och ta den, göra den övergången, det är inte heller särskilt kul. Så att, det tror jag inte heller han vill. det såg vi ju vad som hände med Sabuni. Det var ju en väldigt uppslitande process som kommer att göra ont för alla. Så att jag tror inte att det är därför väldigt svårt att se vem som skulle vilja ta den rollen just
nej,
nu.
Nej, och även där, alltså man borde ju se hur Liberalerna har legat till. Nu fick de ju för sig komma in här i regeringen då, men de ligger ju i opinionen inte särskilt väl till, alltså runt 2-3, knappt 4%. Man tycker att det borde vara ett avskräckande exempel för Liberalerna i Centerpartiet, men tydligen inte. Alltså det är för mycket fantomsmärtor att inte tillhöra högerlaget.
Jag tycker att Johan Persson verkar inte heller ha så kul på jobbet, eller? Det känns också som att han är lite med ena foten utanför dörren.
Ja, jag menar, han är ju hopplöst beroende av stödröster. Alltså de hade ju 2,2 nu i den senaste demoskopmätningen som kom här, och då är de måste ju få moderater och sverigedemokrater att rösta på Liberalerna. Och det man absolut inte kan göra då om man är partiledare för Liberalerna är att säga nej till en kommande regering baserat på Moderaterna och Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna vill ju vara med i regeringen nästa gång. Jimmy Åkesson säger att han kommer fälla alla regeringar där inte Sverigedemokraterna ingår. Så att Johan Persson kommer ju inte ha något annat val om han vill överleva att acceptera det då, eller att gå med på det.
Vet fan, det känns inte som han kommer palla det. Han kommer ge upp innan dess. Checka ut.
Jag skrev ju i en text att om just det här då, att it's better to burn out than to fade away, lite humoristiskt då citerat Neil Young, medveten om att det är ett citat som används lite väl ofta, men det är lite kul i det här sammanhanget för att just Liberalerna också är lite komiska eller tragikomiska. Så att
det var jag som fick alla att stryka det, inte för att det var överanvänt utan för att jag inte riktigt förstod om burnout var att liksom avgå eller bli sosse eller sätta sig i regeringen.
Ja, du kan
jag tyckte det var lite oklart.
Burnout innebär då att stå upp mot SD och säga nej till också en regering med, och då veta att det förmodligen kommer innebära att de förlorar de sista stödrösterna som de behöver för att vara kvar i riksdagen. Men jag tror tyvärr inte att vi kommer få se det. Jag tror att det kommer bli tvärtom. Att de går med på Åkesson i regering.
Men jag tror att de begår ett misstag Centerpartiet i så fall. För att Demirock, han... Visst, de har inte gjort något jätteuppsving. Men de går ändå stabilt i opinionen. Och han är ändå skicklig i debatter. Och ger ett kompetent och... resonabelt intryck. Så att de skulle byta ut honom nu ett och ett halvt, ett år före valet, det är också ett väldigt stort risktagande.
Ja, men om man ska ändå gå bort om lite sin våran, så att säga, kanske då partiska syn på Demirock som en resonabel man. Resonabel och trevlig man, så kan man väl säga att han är ju lite slät. Alltså han är ju inte riktigt, alltså man saknar ju på så sätt Annie Lööf i debatterna med lite retorisk skärpa och lite, ja men lite go. Så på så sätt så kan det ju finnas en kritik som man kan rikta mot honom även om man är centerpartist som inte har att göra med just det ideologiska vägval. Men han borde ju han skulle behöva få lite mera, vara lite skarpare, säga lite mera radikala grejer, kanske framförallt i relation till SD. Det var ju det Annie Lööf var väldigt bra på. Lite sånt skulle man ändå vilja se.
Det är en lokal M-topp i Haninge. Kommunstyrelsens ordförande nämner närmare bestämt Sven Gustafsson heter han, som säger att han tror att Donald Trump kan bli den liberala demokratins räddare. Det är en något ny take på Donald Trump, får man säga. Gustafsson då säger att Trump är en fucking douchebag, men vi måste se bortom det för att han är den enda som både har mod och makt att bomba sönder våra förgörare. Starka ord. Sen så verkar han ha lugnat ner sig lite, det där med förgörarna var något han skrev på Facebook, och sen när han blev intervjuad så taggade han ner lite, intervjuad av Svenska Dagbladet. Men frågan är då, jag vill veta om ni tror att det kan det bli bra på något sätt med Trump? Kan det föra någonting positivt med sig?
Alltså om
om det kan bli bra med Trump.
Kan det leda till något positivt?
Ja, alltså det ska man väl säga nu efter en vecka med det här handelskrigsrapporteringen så kanske inte känns som det. Men visst, alltså så här kan man väl säga, USA har ju varit ganska tillbakadraget bitvis under Biden. Ja. Alltså nu tvingar ni ju mig att försöka
säga någonting. Ja, kör hårt.
Ja, och ja, men det är klart att om USA skulle bli en aktör som agerar skarpt ofta så kommer det säkert vid något tillfälle vara så att svenska eller Europas intressen linjerar med Trumps. Och då kommer det ju kanske finnas en positiv effekt av det. Men på det stora hela så ser vi ju att det ganska ofta kommer vara så att Europas och Sveriges intressen inte kommer linjera med Trumps. Och då kommer det gå åt skogen. Det är väl det vi ser nu framförallt med ett potentiellt tullkrig. Mm. Så att det kan säkert finnas någonting framöver som kommer vara i linje med vad vi vill. Men majoriteten av det han gör kommer ju inte vara det.
Har du någon kommentar till det här med att han har mod och makt att bomba sönder våra förgörare, Jonna?
Jag tyckte det var intressant att man fick höra att bombhögen verkligen lever.
Ja, det gör den nog definitivt.
Nej, alltså det beror ju på vems utgångspunkt man har. Alltså för de stora, ja, rika företagen och företagarna och sådär, så kommer det ju, det här var ju vad marknaden ville ha, alltså de ville ha Donald Trump. Och börsen har ju gått upp liksom fram tills nu när han kommer med sina utpressningar mot länder och om handelstullar och sådär. Så att utifrån, om man säger rika vita mäns synvinkel, så kommer han ju bidra med en hel del bra, men för många, många andra så kommer det blir fyra svåra år.
Mm. Vad menade det här moderata kommunalrådet med bombningar? Var det alltså bokstavligen talat?
Nej, no, han som sagt, han lugnade ju ner sig lite där i intervjun med Svenskan och sa att han kanske inte menade exakt bokstavligen, men att han menade liksom att Trump kan stå upp mot Kina och Ryssland, var väl det han menar.
Okay.
Men lite mer färgglatt uttryckt.
Men det var ju en intressant intervju i Agenda med en tidigare en person som har arbetat för Trump och som också sa just det att man vill kanske bygga upp den här mer avskräckande rollen som USA har haft tidigare, att vissa, amen, motståndare, alltså Kina, Iran, Ryssland och sådär, inte vågar göra för stora anspråk på saker och ting med risk för att få USA på sig liksom så. Och ja, det finns väl en sån tanke som kanske någon gång kan linjera med våra intressen, som Kalle sa. Men han känns ju minst sagt opolitlig.
Kanske lite väl optimistiska ord från Haninge helt enkelt.
Det kan man nog säga.
Ebba Busch har äntligen fått ta ett första spadtag mot ny svensk kärnkraft. Det är en testreaktor som ska vara vid Oskarshamn. Det är någon slags sån här SMR, Small Modular Reactor, som är på gång där. Och så får vi se hur det går med det. Den förväntas vara klar efter sommaren och börja testleverera i det tredje kvartalet enligt Dagens Industri. Har hon vunnit kampen om kärnkraften nu? Vad tror ni?
Alltså inte enligt Oskarshamns politikern, alltså socialdemokraten Laila Naraji. Hon skrev ju en väldigt svavelosande debattartikel i DN häromdagen där hon påstod att Ebba Busch agerar som en sektledare. Och med det menar hon att, ja, men att hon bara använder kärnkraften för att som någon slags slagträ istället för vad näringslivet och Sverige behöver är just den här politiska överenskommelsen över partigränserna, alltså att S och M måste sätta sig för att komma överens om de långsiktiga spelreglerna, och det har hon fortfarande inte lyckats med.
Men är det inte en vinst att hon har fått gräva lite?
Hon kommer säkert försöka få det till det. Mm. Men det var väl bra då på så sätt att hon fick sin bild med spade och hjälm.
Jorden flög.
Ja, precis.
Hon verkligen kastade iväg den.
Jag kan verkligen tänka mig att jorden flög. Ja. Ja. Nej, men det var väl bra att hon fick den lilla testreaktorn.
Sitt moment.
Ja, nej, men skämt åsido, det är väl bra att man kan forska och testa ny kärnkraftsteknik. Men det är ju absolut, det kommer bara vara en undanmanöver. Alltså hon lyckas ju inte på något sätt med det hon har sagt att hon ska göra, det vill säga bygga nya kärnreaktorer. Vi vet ju inte om det kommer bli av överhuvudtaget. Den modell de har föreslagit kommer bli enormt dyr för skattebetalarna. Både i form av investeringskostnader då, som staten ska ta en stor del av, 300 miljarder tror jag. Och sen ska vi som elkonsument och skattebetalare subventionera elpriset i 40 års tid. Så att det där har blivit enormt kritiserat. Och i förra veckan så kom det också ytterligare förslag från regeringens utredare om att staten även ska ha ett bolag, alltså ett statligt bolag som bara ska vara en del av kärnkraftsbygget, alltså flera byggen som de då hoppas få till. Och det blir också skattebetalarna som får stå för det. Så att
låter dyrt.
Det låter som att det kommer bli enormt dyrt. Och eftersom man, som Jonna säger, som att det inte blir några blocköverskridande förhandlingar med Ebba Busch, hon verkar inte vilja ha det sådana, så blir det svårt, det är svårt att se fram och se hur någon elproducent ska våga göra de här investeringarna. Så att, det var bra att hon fick den där lilla testreaktorn.
Jag hoppas att hon njöt ordentligt, för vi får se, det blir kanske inga fler spadtag den här mandatperioden, då är panelens gissning.
Och då kan de fortsätta använda det som ett
pressbild.
En pressbild, men också argument i valrörelsen att
just det.
Ja, vi är de som kommer leverera kärnkraft. Mm.
Ja. Vi måste ju också konstatera att sen vi poddade senast så har Henrik Landerholm avgått.
Mm-hmm.
Hur känns det? Det är synd att Anders inte är här idag.
Ja, äntligen är ju fel ord, men vi hade det på känn.
Jag tyckte det var bra. För mig var det äntligen. Men jag är bara lite besviken på att Anders inte är här så man kan rub it in his face. Ja. Alltså, för Anders har ju liksom in i det sista fortsatt envisa sig med att skriva, till och med när Landerholm fick avgå, så skrev han liksom, jag har uppfattningen att Henrik Landerholm ändå har gjort ett bra jobb.
Och sen Susanna, nu måste honom, jag gå in som en public service-programledare och säga att Anders är faktiskt inte här.
Det är just därför jag passar på. Det är därför jag passar på.
Kör, ja, tycker jag.
Ja, nej men jag tycker att Anders är för snäll mot Henrik Landerholm. Men det hjälpte inte Landerholm ändå, så att det löste sig.
Ja, nej men det var väl för väl. Och förhoppningsvis så blir det något, sätter någon slags exempel för Ulf Kristersson att han ska sluta med att gynna sina egna vänner.
Ja, nu var det först för PM Nilsson, sen var det Anna Kinberg Batra, nu var det Henrik Landerholm. Kommer några fler av Ulf Kristerssons kompisar våga ta några jobb hos honom?
Det återstår att se.
Det återstår att se.
Ja.
Mm.
Anders får en chans att försvara Henrik Landerholm en sista gång nästa vecka, tänker jag. Jag tror inte det här ämnet är färdigdiskuterat än. Tack så mycket för idag, Kalle Sundin, Jonna Sima och jag heter Susanna Kirkegård. Och nästa vecka är vi förhoppningsvis lite fler i Åsiktskorridorens panel. Tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.